Ja, vi kör. Vi tar det on här.
Yes. Ja, det är ingen filmning eller? Nej.
Nej.
Det ekar lite så här när man pratar. Men
ja,
det...
jag vet. Jag hoppas inte. Vi ska se här. Det står 2 på din. Säg någonting för att säga.
Hej, hej.
Vi säger så här. Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Den här podden ges ut av Privata affärer och dagens gäst i studion är Tobias Kohl som är analysansvarig på Indicap. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Var det rätt att säga analysansvarig?
Ja, men det skulle jag nog kunna säga. Vi är ju ett team och vi bär ansvar för lite olika produkter. Ja. Själv är ansvarig för analys av aktiefonder på den svenska, globala och på tillväxtmarknader.
Indicap, ni hjälper kunder och ni hjälper också privata affärer med att göra fondportföljer, men ni har också 9 egna fonder. Hur funkar det där?
Ja, men det stämmer. Vi var ju hyggligt först ut i Sverige att lansera fond i fond. Och det gjorde vi 2002-2003. Och i dagsläget så har vi 9 stycken fonder och vi har förädlat den där processen lite grann. Dels för att kunna möta våra institutionella kunders krav att de vill ha genomlysning rätt igenom. Det är debaclet som har varit kring fond i fonder med avgifter i dubbla led och att man investerar i sina egna produkter. Vi har ju aldrig haft någon egen förvaltning. Det är ju det som gör Indicap lite unikt, utan vi väljer ju duktiga förvaltare som får arbeta för våra kunders kapital då.
De här 9 fonderna som är era då, vad är de för någonting?
Ja, det är, i dagsläget så inspireras vi och köper in information från förvaltare vad de investerar i för bolag och så investerar vi i de bolagen.
För detta då som du menar fond i fond annars, vad är det man ska se upp med där?
Det är väl just att det kan vara så att man har en egen förvaltning och då investerar man i sina egna produkter. Och det kan också vara så att det har förekommit avgifter, ett tillager med avgifter, vilket gör att de har varit lite extra dyra då. Och de där delarna har ju vi sedan ett antal år kapat bort då.
Till exempel Söderberg Partner, är vi kända för det?
Ja, men precis. Ja. Precis.
Och vilka mer är kända för det?
Nej, men det finns ju några större aktörer som Max Mathisen och Söderberg Partner och den typen som...
De har ju jättemånga olika produkter, men de är också kända för det här extra lagret.
Ja, men precis. Och sen har du ju även bankerna som kör många av sina som kör fond i fond och man väljer inte in externa utan väljer in sina egna då.
Om man då ska bygga en fondportfölj i olika steg, olika åldrar. Och om vi börjar då på, för det tänkte jag du skulle hjälpa mig med hur man ska tänka. Eller hur ni tänker, för du tänker ju på ett speciellt sätt. Ni är ganska värdeorienterade kan vi ju börja med att säga.
Ja, men vi försöker ju vara hyggligt stilneutrala över tiden och investera i både det vi kallar, man pratar ju ofta om tillväxtförvaltare och värdeförvaltare, där kanske är lite urvattnat. Jag skulle hellre vilja ge det som att det finns offensiva förvaltare och det finns mer defensiva förvaltare. Den stora skillnaden egentligen det är att offensiva förvaltare, de värdesätter lite mer tillväxt i sin förvaltning och fokuserar mindre på aktuell värdering. Ofta personer som är lite mer positivt lagda och ser möjligheter snarare än hot. Sen har vi den här andra ytterligheten, defensiva förvaltare. De vill ju ha lite mer stabila kassaflöden och bra balans och resultaträkningar och tittar mycket på aktuell värdering. Och de här typerna av förvaltare, de skapar ju lite avkastning i olika typer av miljöer. Är det stor riskbenägenhet i marknaden, då är det ju tillväxtförvaltare som går starkast. Det finns ju grader av tillväxtförvaltare också, eller offensiva förvaltare. De mest offensiva, de investerar ju i bolag som inte ens gör någon vinst. Där hela värderingen bygger på framtida intjäningsförmåga. På värdesidan eller defensiva förvaltare, där tittar man ju så mycket på värdering så att... Man har kanske ofta den här strategin att försöka fånga fallande knivar, vilket är rätt svårt. Och man pratar om att man fastnar i bolag som inte vänder runt. Så det är ytterligheterna på hela det här snöret, om man säger.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
er investeringsfilosofi, det är som jag har förstått att hela tiden ligga lite, lite bättre än index. Alltså hela tiden försöka att ett snäpp över index, det räcker. Men att också vara defensiva.
Ja, men det har lite blivit så i och med att dels så tycker vi att marknaden som den har varit de senaste 10-12 åren har varit relativt hysterisk. Det kom ju av sig lite där i december, januari 2021-22 när marknaden blev lite mer nyanserad. Men det är fortfarande så att småbolag under de här 10-15 åren har gått extremt starkt. Tillväxtförvaltare, alltså offensiva förvaltare, har under den här perioden gått extremt starkt. Och det är ju så där, åker man ner 50% så måste man upp 100. Så att vår filosofi har väl varit lite att vi ger lite avkall på de sista procentenheterna på uppsidan för att istället bevara kapitalet lite bättre när det faller då.
Precis, och när man då konstruerar fondportföljer till exempel så är det också så ni tänker.
Ja, precis. Mm. Precis.
Vad är din rekommendation? Hur tycker du man ska tänka om man får barn? Och så ska man tänka, här kommer en barnportfölj, en liksom nyfött barn. Man kanske ska ge bort en fondportfölj till någon. Du får gärna ge konkreta case också. Hur tycker du?
Nej, men när man har lång placeringshorisont som det är frågan om och man kanske fyller på månatligen eller årsvis till ett barn så är det ju hög risk man kan ta. Många börjar ju lite i fel ände. Man tittar på avkastning. Vilken avkastning vill man ha? Men det är ju ganska bra att börja i andra änden där man tittar på vilken risk man tar och vad man accepterar för nedgång i sitt sparande. Och där tycker jag man ska börja. Och det där ser ju lite olika ut. Inte bara vilken placeringshorisont man har och vilket sparande man vill göra, utan det har ju mycket med ens personlighet att göra. För det man absolut inte vill hamna i, det är ju att man sätter ihop en portfölj och så går man in och sen så faller marknaden 20-25% eller sin portfölj och så drar man ner risken i den stunden. Så man måste hitta sin balans. Vad kan jag acceptera att förlora utan att göra någon förändring? Den mest framgångsrika strategin egentligen de senaste 10 åren, de senaste 50 åren och de senaste 100 åren, det är ju egentligen när man får de här sättningarna på 20-25-30% att man istället ökar risken. Men gemene man där ute har ju en tendens att göra precis det omvända. Man drar ner risken lite i de tillfällena.
Och om man skulle säga konkreta fonder som du tycker, ja men det här passar bra i en fondportfölj när det gäller långsikt om man ska ta lite mer risk. Kan du säga några?
Nej, men absolut. Dels så är det ju, vi i Sverige har ju riktigt duktiga kapitalförvaltare och de här fristående husen med Kliens, Lannebo, Carnegie har ju riktigt bra Sverigefonder. Allt ifrån Simon Blecker till Roger till Torgny Prior på Prior och Nilsson. Sen har du även småbolagsförvaltning och ser man en barnportfölj där man har väldigt lång placeringshorisont så ska man ju ha en betydande andel egentligen mindre bolag. Nu är det lite missuppfattat att man tror att småbolag går extremt mycket bättre än stora bolag. Det har de ju gjort de senaste 10-15 åren. Men drar man ut analysen och tittar på lång sikt där så har de väl levererat kanske 1,5% bättre än storbolag per år. Det är ju mycket med ränta på ränta, men det är inte de här 4-6% som många tror där ute.
Ja, men fram tills nu.
Ja.
Ja, okej. Var kommer den här missuppfattningen ifrån? Eller det är för att vi har haft det sentimentet så nära in på oss?
Ja, men det skulle jag säga. Ja. Egentligen de senaste 10-12 åren så har ju småbolag överträffat stora bolag med säkert 5% årligen. Och trots att vi har haft en tuff period nu i 1,5 år för småbolag och relativt stora bolag så är det fortfarande en 3-4% outperformance av småbolag.
Men om vi säger då den här riskportföljen, då säger du ja men svenska förvaltare eller Sverigefonder och sen så finns det också småbolagsfonder på Kliens till exempel som förvaltas av Carl Sundblad. Men de har också startat en ny fond där, en microcap-fond med Johanna Ahlqvist och Carl Sundblad till exempel.
Aha.
Vad säger du om microcap? Är det något du tittar på?
Nej, men absolut, det kan vara väldigt bra. Generellt sett så är det ju så. Ju mindre bolag, ju högre risk är det ju. Oftast så är det ju lite mer enbent. Man har kanske en produkt, man har inte en så bred kundbas. Så att historiskt så ska det ju vara högre risk i småbolag, och det har vi ju inte heller sett egentligen de senaste 10-15 åren, utan det har ju varit i paritet med stora bolag. Och det ska ju göra egentligen att småbolag ska ju vara lite billigare än stora bolag, och det har vi ju inte heller sett. Plus att småbolag har ju en lite sämre likviditet. Men blickar man och tittar på så här 10, 15, 20, 25 år så kommer ju småbolag förmodligen att fortsätta att överprestera stora bolag. Det är ju relativt naturligt i och med att det är lättare att dubbla ett mindre bolag kanske än ett större bolag.
Och om man då ser till globala portföljer, eller, för nu rör vi oss ganska svenskt, men om vi säger som privata affärers fondportföljer, där finns det ju också två stora globala, de amerikanska båda va, fonder så i portföljerna. Vad säger du om det, om man tar ett litet barn?
Ja, men absolut. Är man liten och har en lång placeringshorisont, ett barn, så kan man nog ha egentligen 50% småbolag och 50% stora bolag på aktiesidan. Så där kan man ju ta relativt hög risk, för det kommer ju betalas över tiden. Men en sån portfölj ska man ju vara beredd på kan tappa halva sitt värde.
Kan du nämna några specifika fonder då på globalsidan som du tycker är bra?
Nej, men jag tycker de vi har i privata affärerportföljerna, där har vi ju en defensiv förvaltare som är Franklin, som opererar på den globala aktiemarknaden med huvudsak stora, stabila bolag. Går ju inte jättestarkt när riskbenägenheten är superhög. Men mot det så har vi ju Sea Worldwide, som också är en bred global förvaltare. Och vi tycker ju att fördelen med breda förvaltare än bransch- och nischfonder är ju att då måste du ha en specifik kompetens om det är landet, om det är en länderfond eller om det är en branschfond. Går man brett med en globalfond som i det här fallet Sea Worldwide och Franklin så överlåter man ju med varm hand den här geografiska allokeringen och sektorallokeringen till de här underliggande förvaltarna att hitta de bästa bolagen helt enkelt.
Men om vi ska sammanfatta då, om man tar, du har ett litet barn, hur skulle fördelningen se ut? Hälften småbolag, hälften global, eller?
Ja, men jag skulle nog sätta ihop en portfölj med 50% globala aktier, och den splittar man på 25% småbolag och 25% stora bolag på globalsidan. Och då får man ju en ganska stor exponering mot den amerikanska marknaden, för den väger ju drygt 70%. Den andra delen, 50% i breda Sverigeförvaltare, de vi har nämnt, och 25% av den delen av totalportföljen i svenska småbolag. Då har man ju en högriskportfölj som förväntas ge en årlig avkastning på drygt 10% skulle jag säga de kommande 20 åren, men med svängningar då, som kan vara både ner 30-40% och upp 50-60%.
När bör man se över sin risknivå om man tänker hög risk? Vid vilken ålder bör man tänka till lite kring risken?
Tidsperioden kortare än 10 år. Då är det ju, tycker vi att det är dags att börja se över riskerna och ta in räntor och krediter i sin portfölj och även minska småbolagsandelen.
Så man kan säga så fram tills egentligen då, om man tar en medelålders person, en som är 45 till exempel. Mm. Hur tycker du att en sån fondportfölj ska skilja sig åt från den när man är liten?
Det beror ju också på hur man känner inför risk, så det är ju väldigt individuellt. Och många får ju lite kalla fötter både när det har fallit 10-15%, och då måste man ju ta in krediter i sin förvaltning. Man kan ju säga generellt sett att krediter har väl en fjärdedel av risken mot aktiesidan. Så att om man pratar lite risk så är det ju faktiskt så att få förstår ju lite där det som står på varje månadsrapport, det här med den årliga risken som är mätts i standardavvikelser, och där brukar man ju tappa de flesta. Men det är ju inget annat än, står det 20 där som aktiemarknaden har över tid, så är det ju just att marknaden förväntas svänga med 20% från sitt medelvärde. Och medelvärdet på Stockholmsbörsen, det är ju den historiska genomsnittliga avkastningen som ligger då ungefär kring 10%. Men nu svarade jag kanske inte riktigt på frågan där, hur mycket risk eller...
Som du tycker.
Jag skulle nog säga att man tar in 20%, lite som den långa portföljen ser ut i premiepensionsdelen. Att man har ungefär 80% aktier och 20% räntor.
Och vad det gäller räntor, vi har till exempel Atlantfonder, de har jag intervjuat. Och sen så har vi också Simplicity.
Ja.
Hur tycker du man ska bedöma räntefonder? Det här har ju varit en diskussion nu de senaste 2 månaderna. Apropå Intrum och deras obligationer, risken i räntefonder. Hur tycker du man ska förstå det?
Ja, den är ju svår i och med att den är så binär. När ett event händer som Intrum, de får betalningssvårigheter, så går ju risken upp från 0 till 1. Så det blir ju väldigt dramatik där. Så det är svårt att titta på historisk risk när man räknar på kreditfonder. Utan man ska nog ta höjd för att de har en betydligt högre risk än vad som anges i månadsrapporter och faktablad. Det har vi ju sett genom historien. En kreditfond ska man nog förväntas kan falla 10-15% ungefär där. Sen är det ju en väldig skillnad på kreditfonder. En del har väldigt mycket high yield, alltså skräpobligationer som det kallas för på svenska. Och en del har väldigt hög andel investment grade. Så det är den första kollen man ska göra egentligen när man går in i en kreditfond, att se hur stor andel är investment grade, alltså stora stabila bolag, och hur stor andel är high yield. För det är ju väldigt stor betydelse för den förväntade risken då.
När det gäller räntefonder också, det som vi pratar om nu, det är också när man investerar i företagsobligationer, så till exempel Volvo, vågar visa, de betalar, det är en investment grade.
Ja, precis.
Medans riskabla fastighetsbolag eller som marknaden är orolig för att de inte kan betala av sina tidigare företagsobligationer, så de har en high yield. Och det som hände till exempel med Intrum, det var ju att de gick från investment grade till high yield. Men ja, jag också har haft här i podden ränteförvaltare som har sagt att Intrum-obligationer, det är som Trelleborg är för småbolagsförvaltare. De finns alltid där och det är något som man slår av och på risk med. Så det är liksom helt vanligt. Ett av de vanligaste ränteinstrumenten, verkar det som.
Ja, men så är det ju säkert. Ja.
Men i alla fall, att se då, investera den här ränteförvaltaren, väljer den bolag som investerar i, där man får hög ränta tillbaka får man ju då. Mm. Man kan ju få högre avkastning med skräp, de skräpmärkta eller high yield-märkta obligationerna. Men då tar man också högre risk.
Absolut, det är det man ska vara medveten om, att många av de här high yield-produkterna, de har ju betydligt högre risk än många andra, och de ligger oftast på fondtorgen ihopklumpade i samma kategorier.
Ja.
Men egentligen det man kan se det är ju egentligen den historiska avkastningen många gånger. Att är den väldigt mycket högre, då tar de förmodligen en betydligt högre risk. Det man också ska titta på kreditsidan, det är ju storleken på fonder. Många av de där har ju vuxit sig väldigt stora. Och det kan skapa problem i tider när likviditeten blir lite sämre i marknaden, som vi har sett vid ett antal tillfällen de senaste åren.
Right, alltså det är ännu svårare eftersom det är inte så, den handeln med räntor och räntepapper, och nu pratar vi om företagsobligationer då,
ja.
Den är inte så likvid. Det är skillnad då om man investerar i statsobligationer, så här, då är det på ett helt annat sätt. Men den är inte så likvid. Så har du en väldigt stor fond så kanske du inte blir av med dina positioner.
Ja. Precis. Ja, vi såg ju det i covid där. Då var det ju flera lite större kreditfonder som tvingades stänga ner.
Ja, Spiltan till exempel.
Och man förde samtal med Finansinspektionen, och det ledde ju till att man fick vara med och stötta upp på kreditmarknaden för att få igång likviditeten för att kunna möta de kunder som ville sälja. Men det till följd fick ju att flera fonder gick ju ner ganska dramatiskt där, för det fanns inga köpare.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
I 2 utav våra portföljer så har ju vi bytt ut en småbolagsfond. Vi bytte ut från Öhman till Klients faktiskt, amerikanska småbolag som förvaltas av Niklas Larsson. Han har varit gäst här, så man kan leta upp det avsnittet om man vill. När tycker du att man ska tänka, den här fonden står för småbolag här och nu presterar den inte längre. Var går gränsen? Det är ju olika sentiment som gynnar olika förvaltare vid olika tider. Hur tycker du man ska tänka det här själv när man gör sin fondportfölj?
Nej, men när man väljer ut fonder då tittar man ju, då ska man ju lägga stor vikt vid förvaltaren och titta på att förvaltaren har gjort det här under flera år. Han är erfaren, han har en tydlig investeringsprocess. Och det är precis som du säger, vissa förvaltningsmodeller går bättre än andra i olika miljöer beroende på just vad man prefererar i sin förvaltning. Men är det då en miljö som passar den här förvaltaren, och den börjar gå dåligt, då ska man ju se över förvaltningen och se om de har börjat rucka i sin investeringsprocess och den typen. I andra fall också när förvaltare slutar, då ska man ju lämna förvaltningen direkt egentligen.
Det är ganska intressant för en sån till exempel som Christopher Barrett då, som slutade på Swedbank och börjar nu på Carmiac tror jag.
Ja, precis. Ja.
När han drar då tycker du, det är ju en sån jättefond. Så när han försvinner, är rekommendationen egentligen, ja men börja se det om. Eller var noga med vem som kommer in här och kolla track record.
Absolut, då får man ju vara supernoga med att titta på den nya förvaltaren och förmodligen så har ju den ett track record sedan tidigare och har managerat en fond. Och förhoppningsvis så är det en likvärdig fond. Och då ska man göra analysen på den fonden. Verkar det bra och stämma överens med ens egna preferenser hur en förvaltning ska skötas och att den har gått bra så kan man ju ligga kvar. Men är det någon som kommer från något annat så kan man ju inte alls använda den historik som har varit utan då skulle man ju se sig om, absolut.
Tyvärr är det så i livet, så lever man ihop med en person och sen så dör den ena personen före den andra och man kanske blir enkel, enkling, ensam kvar. Och då är man kanske 70 år. Vi lever ju allt längre. Det är inte bara 10 år framåt, det kan ju vara 20-25 år framåt. Mm. Hur ska man tänka med de allra äldsta portföljen. Alltså jag fattar att det är lätt att tänka att man inte ska ta så mycket risk, men ja, men det kan ju vara väldigt många år, så menar jag.
Ja, men absolut. Det är ju alltid ett dilemma där och när man är uppe i den åldern så kanske det också är att man tar lite av det här sparandet för kontinuerlig konsumtion. Så det beror lite på situation där, men generellt sett så brukar ju man säga kanske 80-20 där man har 80 i räntor och krediter och 20% i aktiemarknaden då.
Det ser ut tvärt emot en medelålders portfölj.
Ja, det skulle jag säga.
Vad intressant. Och det gäller även ifall det är så här 25-30 år kvar.
Ja, det där vet man ju aldrig.
Nej, det vet man ju aldrig. Man kanske inte orkar eller spendera de där sista pengarna eller spara. Ja, jag vet inte.
Nej. Och sen vet man ju, nu är vi ju bortskämda. Jag själv har ju arbetat egentligen sen millennieskiftet och var med om IT-kraschen och finanskraschen som var betydande nedgångar där kapitalet både gick ner 40%, 50% och 60% i vissa fall. Och det har vi kommit ganska långt bort ifrån nu så att fler och fler man pratar med vill ju ha egentligen en högre risk och hela sedimentet har ju varit allt ifrån AP7an som gick i bräschen för det där för 12 år sedan att man gerade upp förvaltningen. Det fanns ju inte i många förvaltares tankevärld dessförinnan.
Förklara lite mer, vad gjorde man för någonting?
Nej, men det man gjorde var att investera i globala aktier och sen belånade man den 50%. Så att kunden som investerade 100 kronor fick aktier för 150 kronor. Man fick alltså 50% högre risk. Timingmässigt har ju det varit helt lysande och gått extremt bra. Men en sån strategi kan ju kosta i perioder när om aktiemarknaden vid något tillfälle skulle halveras. Vi har ju haft ett så positivt sediment nu så länge och de nedgångar som har varit har ju blåst över på 3 månader. Det är en relativt hög riskbenägenhet där ute.
I våra portföljer, vi har den korta portföljen, den långa portföljen, premiepensionsportföljen. Det har vi kört i över 20 år på privata affärer och vi har klott index med råge.
Absolut.
Absolut, så det är ju kanon liksom. Men nu på sistone så har vi haft lite svårt att hänga med. Och som jag har förstått det så beror det delvis på att vi inte har de här, alltså satsat all in på de här Magnificent Seven-bolagen, de här stora amerikanska tillväxtbolagen. Det är någon fond som har några innehav där, men inte så mycket ditåt.
Ja, men det stämmer. De har ju vuxit sig och blivit extremt stora och väger mycket i ett globalt index. De här Magnificent Seven som du nämnde, de väger ju drygt 20% nu i index. Och så att mycket av indexutvecklingen, alltså den globala aktiemarknaden, hur den rör sig, påverkas väldigt mycket av de här 7 bolagen. Våra förvaltare har ju en kraftig undervikt och ligger väl kanske med 6-8% allokerat mot de här bolagen. Så att där har vi lidit både under förra året och även hittills under året.
Och nu, vad tänker du nu? Ännu mindre att man skulle gå in nu, eller vad tänker du?
Ja, men det är som alltid, vi träffar ju i vårt dagliga arbete, det är ju att träffa förvaltare från alla möjliga hörn i världen. Och det är ju intressant att sitta och lyssna på dem, allt ifrån att en förvaltare kan tycka att det är de bolagen som kommer leda utvecklingen kommande 10 år, det är de bolagen man ska ha. Tills man träffar en annan förvaltare som har ett helt annat synsätt och säger att de här är extremt dyra, värderas till de högsta marginalerna någonsin. Och de kommer ha det riktigt tufft och vi letar inte efter bolag där alla andra letar. Det är ju så de ytterligheterna som finns idag och det är så många resonerar. Och vi har väl en ansats att vi har förvaltare som har lite grann i dem, men generellt sett en undervikt för de tycker att de hittar mycket intressant på andra ställen.
När man ska analysera en fond så här generellt, det finns ju olika nyckeltal, du pratade här om standardavvikelse tidigare, det finns också informationskvot till exempel. Kan du inte dra några sådana här som inte kanske är så uppenbara som du tycker man ska titta efter?
Är det någon jag skulle vilja framhålla så kanske det är konsistens. För många tittar ju på hur en fond har gått hittills i år. Och då ser man ju inte om det är under en månad den här fonden har slagit marknaden med 10% och sen tappat i 11 månader. Utan konsistensen, det säger just andelen månader man slår index. Det fångar ju upp en förvaltning som har en lite av en kvalitetsstämpel att man tar inte jättehöga risker och som kan sticka ut väldigt från en månad till en annan utan att den är ganska balanserad. Så man vill gärna ha en konsistens som ligger kring 50% i alla fall så att man slår marknaden i hälften av månaderna. Det är ett riskmått som jag tycker man ska titta och det finns på ganska många månadsrapporter. Sen är det den relativa risken. Man står ju alltid i begrepp, ska man gå med en aktiv förvaltare för att få lite bättre än index eller ska man gå med index? Och då är ju den här aktiva risken, den säger ju hur mycket en fond förväntas avvika från sitt jämförelseindex. En aktiv förvaltare har ju generellt sett mellan 4-10% i relativ risk. Och det säger just då att den här förvaltaren kan avvika med mellan 4-10% från sitt jämförelseindex.
Upp och ner?
Upp och ner. Det är den risk jag tar med att gå med den här aktiva förvaltaren.
Vad tycker du är det vanligaste misstaget om man gör när man väljer fond generellt om man väljer aktiv förvaltning?
Det vanligaste tycker jag det är nog att man väljer de här som sticker ut väldans mycket hittills i år. Och man skulle göra ett väldigt...
Gud, jag har skrivit så jättemånga sådana artiklar hittills i år. Vi har ju det, nu har vi faktiskt tagit bort det lite för innan hade vi hela tiden varje månad. Men ganska mycket av det.
Ja.
i och för sig så säger det ofta någonting om aktiemarknaden, liksom varför vissa har stuckit och vad det är som händer och så. Men ja, ursäkta, säg klart.
Ja. Ja, men då är det ju...
Läs inte dem.
Nej, men de kan ju vara bra, men oftast så är det ju kanske lite specialfonder som av någon företagshändelser har lyckats pricka in några bolag som har gått väldigt starkt. Och man vet ju av historiken, inga träd växer till himlen. Så att om man inte vill vara så aktiv i sitt aktiva val, så ska man gå ner och titta på de som ligger bra till, men kanske sortera bort de där som sticker ut allra mest. Och så väljer man de som har varit framgångsrika under ett lite längre tid, gärna både 5, 10 och 15 år. Och så sätter man ihop en korg där utav dem.
Men det finns ju så många fonder. Vi går in på privataaffärer.se så ser ni vår fondportfölj, eller hur, som vi har tillsammans.
Absolut.
Men om man inte gör det, vilket man gör det bara, men om man inte gör det, finns det så oändligt många fonder att välja på. Tycker du ändå man ska ta så där, om man tar fem steg så väljer du fond. Ta fem steg så väljer du bästa fonden. Vad gör man då? Ett
är ju att försöka hitta sin balans mellan aktier och räntor och kartlägga vad man vill, vart man ska titta någonstans.
Och på ettan så säger vi då, det beror på placeringshorisont ganska mycket.
Ja, och sin personlighet, hur man ställer sig till risk helt enkelt.
Yeah.
Sen när man har valt att vi ska ha en eller två svenska aktieförvaltare, då ska man ju titta i den kategorin. Och där är det ju noga att man verkligen också egentligen ser att den här kategoriseringen är rätt. För där måste man lägga ner en viss vikt. Till exempel AMF-världen får man ju rätt känsla av att det är en världen, en global fond. Men tittar man lite djupare på den så innehåller den ju 50% svenska aktier. När svenska aktier väger 1% i global index. Så det blir lite som att jämföra äpplen med päron. Så just kategoriseringen måste man lägga lite kärlek kring och se att man jämför äpplen med äpplen. Andra steget det är att titta på en lite längre tidsperiod, inte hittills i år eller 3 år, gärna en 10-årsperiod. Och titta på de som har gått bra under den tidsperioden och sen gå in på respektive och se om det är samma människor som har skött den här förvaltaren. För är det inte det, då tappar man ju, då är ju inte den där historiken värd någonting.
Det står ju alltid också.
Det står alltid. Och är det det? Är det en förvaltare som har skött den under hela tidsperioden, så kan man ju då gå in i de här nyckeltalen och kika just den vi har berört. Vad har den för aktiv risk? Vad har den för konsistens? Och skiljer sig absoluta risken mycket från den marknaden att operera på? Det är väl den checken man kan göra.
För det är det, om man, ingen kan ju blicka in i framtiden, men och avkastning, då menar du att historisk avkastning, det ger ingen garanti för framtida avkastning. Den har vi hört jättemånga i fondreklamer, säger alltid det. Alla typer av reklamer. Men du menar också att det är ett sätt att kunna försöka orientera sig in i framtiden. Hur kommer den här diffa mot sitt jämförelsetal, konsistens? Det är bättre än avkastning på det sättet.
Ja, men det skulle jag säga. För det är ju en liten missuppfattning det där. När man går in med en svensk aktiefond så har ju de i sina placeringsrestriktioner att de måste ligga minst 90% placerade i aktiemarknaden. Så att om Stockholmsbörsen går ner 20% så kommer ju den här aktiefonden också vara ner. Men de har ju ett relativt mål, förvaltarna, och det är ju slå Stockholmsbörsen. Så att en aktieförvaltare, när Stockholmsbörsen är ner 20 och den är ner 17, då är de supernöjda. För då har ju de sparat 3% till sina andelsägare. Det är ju inte så att de kan gå ur marknaden helt, för det tillåter inte fondbestämmelserna. Utan de har hela tiden, alla aktieförvaltare, oavsett om det är globalförvaltare eller tillväxtmarknadsförvaltare, så har ju de ett relativt mål. Och det är ju slå den aktiemarknaden som de opererar på. Välja ut bolag som går bättre helt enkelt. Och är det ett trist sediment så går ju marknaden ner. Då gäller det att man har valt bolag som står emot lite bättre.
Har du själv ändrat din investeringsfilosofi någonting? Du har hållit på med det här i 20 år. Det finns en annan grundare av Indicap från början, men du var med väldigt tidigt in.
Ja, men precis. Det var ju Niklas Lundberg som grundade Indycap i våren 2002. Jag kom in som första anställd egentligen hösten 2002. Och sen dess har jag utvärderat förvaltare egentligen då, från alla världens hörn. Är det något jag har dragit lärdom av, så är det kanske att skala ner aktiviteten lite grann i sin förvaltning.
Ja, att inte gå in och ur så jättemycket.
Dels tajma marknaden och gå in i aktier och in i räntor. Det är det ju svåraste man kan hålla på med. De som är bäst i världen, de har rätt i 55% av fallen och fel i 45. När du har lagt den här dagen på att analysera en fond och en förvaltare och du känner att den här är riktigt bra, den här förvaltaren. Han verkar vara trovärdig och gör det på ett bra sätt. Har en historik från 20-25 år där han har skött det här väldigt bra. Sen vet vi att han kommer få sura perioder. Även de bästa i världen har sura perioder. Då kan de gå dåligt både i 2 och 3 år relativt sitt jämförelseindex. Och då är det ju viktigt att inte kasta ut den på botten och köpa något som har gått bra. För all avkastning kommer i olika cykler. Då kommer man lätt in i den här svincykeln. Du köper något som har gått bra hittills i år och så säljer du något annat. Och så gör du dubbelfel helt enkelt. Så att försök är investeringsprocess intakt, förvaltare intakt. Och de jobbar på och har ett internt stöd, en kundbas som stödjer deras investeringsprocess. Och de har gjort det fantastiskt bra i 25 års tid. Fast de har haft 2 år med lite svagare utveckling. Så ligg kvar, för den resan, den kommer tillbaks många gånger än att hoppa på något som har gått väldigt starkt de senaste 2 åren.
Och slutligen, de som säger att man ska inte köra aktivt förvaltade fonder, bättre att köra index. Vad säger du om det? Indexfonder?
Det är ju inget fel med index. Det enda man vet är ju att man får lite sämre avkastning än marknaden, i och med att ofta så har du ju transaktionskostnader. Och i de flesta fall så har du ju en förvaltningsavgift. Men det är ju ett...
Ja, men om man tar billiga indexfonder, du menar det finns ett ändå upp en bättre förvaltad?
Ja, men det gör det. De här, och det är också de här aktiva förvaltarna, de jämförs mot index som inte har några transaktionskostnader eller några förvaltningsavgifter. Så att köra ett sånt index mot en indexfond så åker ju... I de allra flesta fall, indexfonden går ju lite sämre. Åker oftast ner med transaktionskostnader och förvaltningsavgifter. Men som du säger finns det ju en del som är gratis nu. Då får du ju ofta en lite snävare index, som till exempel Avanza Zero. Den innehåller ju de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Och Stockholmsbörsen består ju av närmare 400 bolag. Så du missar ju ganska många bolag där som du inte får ta del av i den förvaltningen.
Nej, då kommer en fråga till. När man ska välja indexfond, då ska man alltså titta på vad är det för index? Det har ju varit med Nordnet också nu till exempel och Avanza.
Ja, absolut. Det är väldigt viktigt att se vad de replikerar. Mm. Och ofta de här billiga har ju ett väldigt snävare univers. För det kostar ju att ha en förvaltare som ska sitta och trada och försöka replikera, alltså efterlikna hela marknaden, blir väldigt kostsamt. Så de här gratisprodukterna, det är ju som alltid, man får lite det man betalar för. Så de är oftast betydligt snävare och har mindre bolag. Man rebalanserar med lite mer sällan frekvens och den typen. Så där måste man titta lite på vad man får för indexprodukt.
Jag säger stort tack till dig, Tobias Kohl, för att du var min gäst i podden Ett rikare liv. Och den här podden, den ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Jag heter Helene Rothstein, ansvarig utgivare är Love Strandberg, och den som har hjälpt till att klippa, hon heter Julia Siverts. Och vi är tillbaka igen om en vecka. Håll ut, hej då! Något vi missat?
Nej, men det är väl inte.
Vet du, nu tog vi 3. Jag tror att jag skrev till dig 4 olika åldrar. Men nu tog vi barn, okay. Medelålders och gammal.
Ja, just det.
Men jag tycker det är bra.
Ja, men det var bra.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Oh, jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, kom upp igen. Jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.